With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hallå, hallå, det låter bra. Ja, jag kommer igen så. Ja. Ja, återigen varmt välkomna till Ronnys rullar. Och nu har vi celebert och spännande besök. Jenny Lögre. Som, ska vi säga, för de som inte vet, så var hon, får jag säga så, popstjärnan som gick en annan väg musikaliskt. Ja. Och kanske ska vi börja där. Vad fick dig att gör någonting totalt annat, det är så här filmmusik.
Alltså filmmusik, att få göra filmmusik har ju varit en dröm för mig, alltid. Men av någon konstig anledning så såg jag det inte som ett yrkesval. Jag vet inte, jag bara tänkte så här, åh, tänk att få göra filmmusik. Men jag tänkte aldrig att jag skulle bara göra det, för jag var så inriktad på att vara artist från början. Och sen så, efter min första skiva så var jag väldigt trött på liksom skivbolag. Själva branschen var jag trött på hur allting skulle se ut och alla skulle liksom vara Britney, och det var inte alls min grej. Så då gjorde jag hela tiden har jag varit väldigt mycket i studion. Jag köpte min första studio så fort jag tjänade pengar på första skivan och hamnade mer och mer i studion och mer skriva, producera, göra allt det där. Så långsamt så förflyttade jag mig och mina intressen till det, och det var faktiskt via Anders Bagge som jag kom in i filmmusiken, för vi hade jobbat massa ihop i låtskrivande, och att jag och Anders Hellin gjorde additional programming till dem. Det är någonting när man adderar massa sound på typ Janet Jackson eller du vet, så här coola projekt. Så vi hade börjat jobba lite med honom, och sen så fick han i uppdrag att göra Beck-filmerna. Men han anade väl att han inte riktigt skulle hinna det. Så då blev vi inkopplade. Och sen så slutade det att vi gjorde det, mer eller mindre. Nu var det jättesnabbt hur det gick till. Men du vet, det är så många krokar, så lång väg dit.
Vi ska komma till det här med din popkarriär, om vi säger så. Men är det så att du nu är på gång med ett album då, med din mer drömska filmtema, så att säga, vi ska kalla det?
Ja, för att jag har ju skrivit filmmusik, jag tror att det är typ 13 år eller någonting. Och då en dag så kom jag på att, men vad konstigt att jag aldrig gett ut mina liksom instrumentala, den musiken som jag faktiskt har gjort ända sedan jag var jätteliten. Jag har aldrig tänkt på det, det är bara en del av något jag har hållit på med. Och så tänkte jag så här, men om jag dör nu då, jättedramatiskt var det så här, om jag dör nu så finns ingenting kvar av det som är typiskt mig egentligen. För jag har aldrig spelat in det mest typiska som jag alltid har gjort. Som alla mina kompisar har hört, och du vet, min familj och så här. Så då tänkte jag att nu tar jag de 10 första som jag kommer på. Så spelar jag in dem bara. Mm. Och det är då Dreamology som kommer. Som har varit 3 EPs. Eller det kommer en tredje nu i februari. Men
Och då frågar man ju krasse, som du är musiker, att, att vara popstjärna som du ju var, det kan vi komma till också. Är det inte svårare att få liksom make a living, så att säga, på att det är ju smalare att göra filmmusik än metalmusik, även om det är marknad också?
Ja, men jag tycker man tjänar faktiskt mer pengar på, eller jag tycker det är lättare att tjäna pengar på att skriva filmmusik, reklammusik, tv-serier än att vara artist. För att jag vet inte riktigt vad artister tjänar pengar på, om jag ska vara ärlig. Jo, men att uppträda kanske, men alltså helt ärligt så är det ju inte jättemycket cash om man inte är liksom på en otroligt hög nivå.
Men jag tänker på, jag skrev här, tröttnade du på det här med att vara en kände du att du var en produkt nästan? Jag tittar på dina videos och ser en blond söt tjej som sjöng. Nej, men kände du till slut att nej, det här är inte jag? Eller
ja, vad? Men alltså, det var väl mer det att jag fick en sån här stor satsning. Jag gjorde ett uppträdande inför massa internationella skivbolagsrepresentanter. Och helt plötsligt var det så här, oj, 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 vi ska satsa stort. Och då tog det nästan 5 år att göra en skiva liksom. Och allting från hårfärg till allt skulle läggas i. Och det blev så dött, det dödade liksom min, vad ska man säga, min... Alltså min egen grej, det var inte så kul efteråt tycker jag. Då kände jag så här, vad hände egentligen? Men sen gjorde jag ju en till skiva som blev liksom totalt motsatsen. Då gjorde jag ju allt själv och hoppade av det stora skivbolaget. Och liksom, det kan hända att jag gör en till. Alltså det kan hända att det kommer mer skivor med sång på från mig. För att låtarna har inte slutat att komma. Jag skulle säkert säga att jag har kanske 100 inspelade låtar som inte jag gett ut. Vilket jag vet är sinnessjukt. Jag vet inte vad jag håller på med, men de är där. Alltså jag gör dem, men jag ger inte ut dem.
Nej, för det var ju också en tid som ville höra. Kommer du liksom att återvända till det också? Eller?
Alltså jag har ett helt album på svenska som jag inte har gett ut, till exempel.
På svenska?
Ja, och det är helt... Jag vet inte varför jag inte ger ut det. Det där får jag reda ut med någon psykolog eller något. Men jag började nu med den här piano-klassiska skivan. Ja. För det var det som jag kände mest för att göra. Jag är ganska så här vibbig, jag har svårt att göra grejer om jag inte känner det till 100%. Det är en sak att skriva en reklamfilm och du får en beställning. Det tycker jag är jättekul, men när det handlar om mina grejer. Om det inte känns rätt, då bara, nej, då går det inte.
Men jag tänkte på det, om du ser tillbaka nu, den som du är nu, färdig artist med en annan inriktning, mamma och allt för så här. När du ser tillbaka på de här, väldigt fina den här som You Make Me Feel, som jag är väldigt förtjust i, som jag återupptäckte nu. Ja. så när jag, kan du, lyssnar du på det någon gång idag och känner att, vad, att du skulle gjort det annorlunda eller sånt här? Eller hur ser du på det du gjorde då?
Ja, men jag tycker fortfarande, ibland blir jag förvånad. Ibland så tänker jag att det är sämre än vad det är, men jag hör att jag tycker så här, oj, det här är ju bra. Alltså jag kan, du vet, ibland, jag ofta säger i mitt huvud att jag är väldigt självkritisk så att jag kan tänka att det är sämre än vad det är. Och sen när jag hör det kan jag bli så här, men gud, det här var ju bra. Så jag lyssnar inte på det så ofta. Det var sjukt länge sedan jag lyssnade på någon av mina gamla grejer. Jag ser framåt. Jag gillar att hela tiden planera grejer framåt.
Men det är inte helt fel i att kolla lite vad man...
Nej, precis.
För att förstå,
men jag är stolt över mycket av det där. You Make Me Feel är en favorit, absolut. Det var innan liksom... Den låten kom ju innan jag blev så här... skulle hålla på och jobba med massa kända låtskrivare och bla bla. Och då gjorde jag bara min grej.
Hur var den här bla bla? Hur var det?
Jada jada.
I'm tired today.
Nej men det var ju skithäftigt. Det var ju ett äventyr att få åka liksom till Los Angeles och skriva låtar med Rick Knowles och Billy Steinberg som har jobbat med liksom Madonna och alltså allt, nu jobbar de med Lana Del Rey. Alltså det är ju, de är ju helt otroliga. Jag lärde mig så mycket om låtskrivande och hur man tänker när man skriver en text. Och det var verkligen, var skitkul ändå. Och det var ju därför jag gjorde det med sån full force liksom. För att jag tyckte att det var skithäftigt.
Men vad hände då?
Ja, men alltså det tror jag som hände var väl att det egentligen, jag tror att hela den här outputen som blev att det var så här, nu är jag blond och de här stora videorna och allt det här, det blev ju liksom ett bakslag i att jag bland annat fick så här skitdåliga recensioner på första skivan. Jag fick allt från 5 att lätt, men det var så här ganska neggig. Jag fick en ganska neggig, första skivan bemöttes liksom ganska så här dåligt. Som att jag tror det hade att göra med att det gick, alltså det var jättekonstigt, det gick ju massa rykten om att jag bodde hemma hos Tommy Mottola och det var helt galet, jag aldrig ens träffat honom. Och det gjorde stora reklamkampanjer som jag tycker var skittöntiga och jag kände liksom inte igen mig i hela den här Det här tror jag är ganska vanligt.
Du förlorade det lite där.
Ja, men jag tycker det. Jag kände att inte riktigt det som var jag var det som presenterades så. Så att när jag gjorde andra skivan, då gjorde jag ju allt själv på eget skivbolag. Så då kändes det ju mycket mer som jag.
Mm.
Fast då kanske jag nästan var överdrivet okommersiell. Faktiskt. Det var som att jag inte ville ha en hit. Jag bara, jag vill bara göra musik och vara i fred.
Ja, för du gjorde ändå en popplatta till. Ja. Efter, eller hur?
Ja, en singer-songwriter. Kanske ja, lite mer så. Ja. Mm.
Men sen då, vad hände där då?
Ja, men sen började jag med filmmusiken och insåg att jag hittade liksom hem på något sätt. Där var det verkligen, men herregud, det här är verkligen jag. Nu är mitt element totalt. Och då så rullade det liksom bara på. Och det var lite jobbigt i början att jag tänkte fortfarande mycket på att vara artist liksom. För jag hade gjort det i så många år. Men det var också en sån otrolig chans. Att få möjlighet att ens få göra filmjobb, det är inte lätt. Alltså komma in i filmbranschen är svårt. Så det var mer det var bara livet som hände. Att jag började hamna i filmbranschen och fick massa filmjobb och gjorde massa grejer. Och ja, plötsligt blev jag jättenöjd med det också.
Men det känns ju som att du ändå någonstans, jag intervjuar ju väldigt mycket skådespelare också, som ibland kan erkänna att de har dåliga självförtroende och så. Mm. Men du verkar ändå... Jag menar inte kaxig som är negativt, utan att du vet vad du vill och du gör det bara liksom.
Ja, men det har jag
nog. The doer, säger man va?
Ja, men jag är en doer. Och jag är ganska envis. Och som sagt, svårt att göra grejer. Som det här med sången. Alltså det är ju, jag har så svårt att sjunga något om jag inte älskar det, till exempel. Alltså så att någon kan ju ha en hit till mig. Men jag bara, om inte jag känner den, då går det inte. Det är som att jag blir smutsig. Jag blir så här, nej, jag klarar inte det. Måste du... Det är känslig liksom också.
Du vill skriva den här texten själv eller?
Ja, men jag har alltid skrivit mina låtar eller skrivit dem ihop med någon. Men det är mer som att jag tror att vissa artister är mer så här, de kan ta en låt och vara med i slagen utan problem och bara woohoo så här, men det har jag svårt för. Det tror jag har förstört lite för mig själv där i min artist-sångerska karriär så att säga. Att det kanske hade varit smartare att bara göra allt möjligt liksom. Men jag är väldigt glad att jag inte gjort det, för jag fick höra mycket också. Du ska inte skriva, du ska vara så skön och lite så artist och lite söt och tänka på lite kläder. Under tiden satt jag liksom och köpte min första studio och var så här, men fuck off, jag ska ha en studio.
Ja.
Vad är det här för snack? Och jag är jätteglad för det, för jag är ju liksom helt oberoende idag. Jag kan ju göra vad jag vill.
Ja.
Jag behöver inte fråga
någon. Men det är ingen som säger sånt idag eller 2018?
Nej, nu vågar de inte det. Nej, det gör de inte. Men då, jag minns att det var så. Ja, absolut. Och då var jag så här, men ursäkta, men jag skrev hela den här låten. Du ändrade detta kod. Säg inte till mig liksom att jag inte ska skriva. Det...
Ja, för det var väl samma som vi har sett nu i filmbranschen och så. Med MeToo-rörelsen. Musikbranschen måste ju vara precis likadan, så att säga.
Ja, det kan jag verkligen
säga. Kanske ännu värre, jag vet inte.
Ja. Nej, men alltså jag kan säga så här, utan att gå in på några enskilda historier här. Ja. Så kan jag säga att absolut. Och det var också en del till min... Att jag inte gillade branschen. Att när man är ung, man är rätt söt. Alltså det är klart man hela tiden måste hantera liksom män med makt.
Mm.
Så är det. Och träffa på konstigt. Du vet, det är så mycket... Ja, men nu kan du ta en lunch med den här personen. Och så, man hamnar i så här sammanhang. Det är en jättemärklig värld. Och
Så det blir som en accessoar till någonting. Mm.
Och det där har jag jättesvårt för. Eller det går ju inte för mig. Så att jag vet inte, det kanske slutar med att jag gör liksom en... kommer tillbaka till sångkarriären vid så här 50 och är så här ass kick ass och bara känner att ingen kan fuck with me anymore.
Du, om vi byter spår bara här, ja. Musikalisk utbildning, har du det eller är du helt själv?
Jag är ju självlärd. Min pappa var ju musiker, så att vi hade ju musikrum hemma när jag var liten. Så att jag började klinka på piano typ när jag var 4. Och sen så började jag samhällsvetenskaplig linje, men hoppade av den och hoppade in i musikestetisk linje. För jag fick en sån här epiphany. Jag vet inte ens vad det svenska ordet heter, förlåt mig för det. Vad heter det? Uppenbarelse. Tack! Att jag bara, vad håller jag på med? Jag ska hålla på med musik. Det var så här, en sekund, så bara rakt in till rektorn på skolan och pratade mig in på musiklinjen. Utan att ens behöva göra ett inträdesprov, minns jag. För att jag var så övertygad om att jag skulle hålla på med musik. Och då kom jag in där och sen så... Ja, så det, men då, jag kunde inte noter. Jag kan fortfarande noter jättedåligt. Jobbar liksom i musik. Alltså Logic och de här musikprogrammen, det är ju mina noter.
Ja.
Så man jobbar ju så. Jag är ingen... Ganska glad för det på ett sätt, för att jag jobbar så mycket med känsla. Och film är ju väldigt mycket känsla, att kunna pinpointa känslor. Mm. Så att istället för att man kanske går på teoretiska grepp så är det mycket mer feeling. Sen kan man alltid hyra in folk som kollar över ens noter och så vidare, som har gått 7 år liksom och lärt sig. men ja, jag har bara gjort. Lärt mig genom att göra.
Och det är någonting som du... Ja, nu är du ändå... Du är klar, du och Paul McCartney är klara ändå. Liksom.
Det går bra!
Ja.
Ja, nej, men det är, ibland tänker jag så här, man kanske borde vidareutbilda sig på något sätt, men det funkar ju. Det går ju ändå, liksom.
Mm. Vad är det du... vad är det som är viktigt när du skapar musik? Vad är viktigt att... ser du saker i bilder, så säkert nu när du gör din instrumentala musik?
När jag gjorde den instrumentala så hade jag faktiskt en hel... Jag samlar liksom på videoklipp. Alltså, jag har dem i långa listor, liksom, YouTube-klipp, allt möjligt. Med bilder som jag tycker är snygga. Eller som får mig att känna någonting eller sådär. Så ofta har jag massa klipp som rullar runt. Det är jättekonstigt. Jag kan inte förklara, jag kan ha en så här 20-sekunders slinga som jag sätter runt. Och så sitter jag och skriver till den. Och då vet jag när jag hittar någonting ihop med någon blick eller någonting. Då bara, där är det. Så då vet jag att musiken är rätt.
Mm.
Och när musiken inte funkar med bilden, då är det så här, nej men nu är det något fel. så jobbar jag. Och sen så jag har ju delat vidare till att jag har lärt mig att klippa i liksom filmprogram och gjort videos själv och hela den grejen och filmar. Och, så det är nästa steg. Jag tänkte ett tag så här, vad fasen vad mycket tid jag har lagt på att sitta och titta på bilder. Vad håller jag på med? Alltså, hur många timmar har du lagt ner på det här nu? Och sen en dag så bara, kunde jag använda mig av det? Jag tänkte att det var jättemeningslöst och massa tidsfördriv. Vet, man sitter på YouTube och typ tittar på en så här super 8 grej som går runt så här. Men nu har jag fått insett att det bara var att jag lärde mig kanske. Så nu är jag jätteinne på att göra grejer.
Ja, för du har ju filmat själv också den här med
The
pojken.
Waves. Ja, ja, precis.
Vill du göra det mer då, tror du?
Ja, det skulle jag verkligen vilja. Nu är det så jäkla dålig årstid att filma något. Det är så lite ljus. Och det är ganska krångligt. Där hade jag lite tur. För att jag var nere i Halmstad. Precis på våren. Innan allting hade... Det var så perfekta färger. Det är så sandigt och skitsnyggt. Och jag hade en idé om att jag ville göra något från en liten pojkes existens, liksom. Och så fanns bara ögonblicket. Det är min son i videon, kan jag säga. Han fick en glass och en leksak i lön. Jag bara, snälla, gör det här nu.
Han gick till facket.
Ja, det kan bli hårt. Du måste göra som jag säger så här, i 2 dagar. Så då hade jag allting fullt på plats där lite så här, av sig själv. Men jag vill verkligen göra fler videos. Jag har ju gjort videos till alla, fast då har jag ju använt mig av bilder ur liksom bildbibliotek som är rörliga. Men det är också en liten konstform. Man kan sitta och rota i, gjorde en med hav. Man kan sitta och rota i liksom 200 000 videos med hav för att få ihop en grej. Så det är ett pussel. Det är som att lägga pussel.
Ja.
Det är härligt.
Du, det är lite spännande då med tanke på att du hade en karriär som sen hoppade du av eller bara tog en paus.
Ja.
Och så gör du någonting totalt annorlunda.
Mm.
Där du inte står i centrum som alltså bild så, utan det...
Det har varit så skönt. Alltså jag var nog mer sucker för uppmärksamhet när jag var yngre. Alltså så här, vill bli känd och vara så här på tv.
Det kan du erkänna när det var
ja,
så.
Ja, gud. Det var jag absolut. Annars skulle jag inte ha något som ändå framgång som jag gjorde och så. Men sen så var det med av, liksom det tände av från det. Det kanske är så att när man får uppleva det också så kanske det inte är lika kul som man tror alltid. Så nu är jag tyvärr för nästan att jag inte vill vara med någonstans. Jag tycker det är så skönt bara vara i fred. Så här. Ja.
Men
det är dumt.
Är det det?
Ja. Men ja, men det är väl bra att hålla på och marknadsföra sig.
Men det brukar också fråga, men det är ju skådespelare såklart som det här med att bli folkkär så att säga, i ditt fall då som, om man säger som musiker, blir populär då. Men you've been there, done that kan man säga lite, va?
Ja, nej, men nu drömmer jag är mer så nu att man hoppas ju att jag skulle jättegärna få göra film eller något som är mer som min skiva, liksom mer drama kanske, för göra någon stor, kanske någon amerikansk storfilm. Alltså du vet, jag drömmer mer sådana drömmar. Men för att få nå dit så måste man ju också visa vad man, att man kan. Det är ju, ibland när man skriver beställningsgrejer så är det ju inte bara min vision. liksom så. Och man gör ju det man får och man är skitglad för varje jobb. Verkligen. Men jag känner att jag inte helt har fått visa vissa sidor. Så det var lite kul att göra skivan, att visa en annan sida av vad jag kan. Liksom.
Mm. Och din kommande album här, och den har du gjort helt själv i din egen studio?
Ja,
liksom.
Exakt. Så den är 100% me.
Har du, vad är det för musikaliska förebilder? Har du några sådana hjältar eller hjältinnor som du ser upp till och som du hämtar inspiration och så?
Jag har ingenting, alltså jag har ju, jag kan säga att det första som jag verkligen var besatt av var ju filmen The Piano. Michael Nymans soundtrack. Där var någon slags...
Honom har jag intervjuat.
Du har det? Ah! Oh my god. Gud vad härligt.
Fantastiskt trevlig man. Ja.
Ja. Jag känner inte till allt han har gjort idag, men den grejen var som en första grej till mig, att liksom så här, jag blev så där helt totalt berörd av den här musiken och satt och spelade det där temat om och om igen, om och om igen. Så det var en första sån här grej som jag tror har påverkat mig. Och sen lyssnade jag mycket på Erik Satie när jag var inne. Ja. Det hörs kanske i mina grejer. Och sen bara filmmusik överlag, att jag har lyssnat på mycket filmmusik. Jag kommer ihåg att, nu pratar vi lite mer yngre år då, men som filmen Orlando också. Är helt fantastisk soundtrack. Och sen efter det så har jag alltid liksom köpt soundtrack, lyssnat på mycket. Inte haft något som jag har varit helt besatt av, men bara plockat godbitar tror jag från olika världar.
Mm.
Så. Mm.
Men samtidigt också, vad det gäller så att säga vanliga musikartister och så då. Nu har du säkert träffat väldigt många under det. Var det en turbulent tid liksom, när du var igång och var popstjärna, om du sitter hos tecken?
Jag vet inte om det var turbulent, men det var så, jag tyckte att det var så... Det här, när min första skiva kom, då hade man ju knappt en egen hemsida. Det fanns inte YouTube. Man kunde liksom inte ge ut någon egen. Till exempel på min andra skiva gjorde en video själv. Första videon spelas jättemycket på MTV och ZTV. Andra videon spelades inte. Då kunde man inte lägga ut det någonstans. Då hade man tagit så här pengar från sig själv, gjort en video, så bara, nej, vi vill inte spela den. Punkt. Idag, alltså det var ju mycket mer så, mycket svårare. Nu kan man ju så här göra sin grej, lägga ut det, kanske få följare från hela världen. Jag får ju liksom bara nu, som man lagt ut på Spotify, man får brev från olika länder, folk som lyssnar på ens musik. Det är en annan värld som jag tycker är lite härligare faktiskt. Mm. Då var det mycket mer beroende av en stor budget från ett stort skivbolag eller att kunna så här mangla ut det. Men nu finns det ju faktiskt andra sätt.
De flesta artister pratar just om att ha sitt eget och sköta sig själv. Och att de stora bolagens tid är förbi. Liksom. Är det så?
Ja, men jag tror det. Och jag tror också som artister är ofta känsliga. Det hör ju ihop med att skapa, att man är känslig. Och så möter man den här brutala, ganska hårda businessen. Det blir inte perfekt. Det är inte hand i handske direkt.
Nej.
Så jag tror att det är ganska vanligt att man känner så. Men det är väl... Alltså det är inte så att jag sitter här och... det är mer att jag måste jobba på ett sätt så jag känner att det är roligt. Att jag är motiverad, att det är kul. Att man får göra liksom det man känner för. Annars är det inget kul för mig. Det är ett jäkla jobb att göra skivor. Och om det inte känns roligt, vad är poängen?
Nej, det är klart. Mm. Och det är det här just balansgången mellan...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Att vara till lags och sen få sin egen vision, liksom,
ja.
Eller hur?
Mm. Sen kan man ju ha, men som nu. Nu funkar det ju, alltså där jag är nu, Cosmos och vi har ju världens, det känns ju bara hur bra som helst. De har ju liksom gillat grejen som den är och tagit den för vad det är. Men det är annorlunda när man är ung och popartist, liksom. Det är alltid, det är en annan värld. Nu är man gammal.
Känner du det?
Nej.
Alltså, för det är också intressant här, vi ska inte prata, ingen skvallersajt här eller podd. Men just det här när du blev mamma, alltså skaffade familj så att säga. Mm. Hur förändrade det din skapandeprocess, eller fick du andra saker som tillkom det grejer, försvann det saker för dig? Eller?
Jo, men för det första så har jag träffade ju min man då, Anders Elin, när jag var 19. Så vi har varit ihop i snart 23 år. Och han hade ju en son då, har en son som heter Viktor. Så jag har ju varit liksom bonusmorsa sen jag var 19 och faktiskt på heltid sen jag var 24, tror jag. För då bodde han med oss på heltid och hans mamma var inte i Sverige ens. Så jag har varit morsa, fast liksom, ja, på mitt sätt. Jag vet inte om jag har varit en bullmorsa direkt, men jag har i alla fall varit så här, någon form av morsa först. Och sen när jag fick barn själv, då är det klart det blir liksom så här, småbarnsåren är ju... Jag tyckte det var ganska svårt, för jag är så van att gå in i min kreativa värld så där 100%. Och det var jättejobbigt när inte det gick. Så det var en ganska lång så här, va? Hur ska jag göra det här? Period. Alltså typ att man ska hämta på dagis klockan 2, har man tänkt. Och så är man precis inne i värsta piken av skapande. Så bara, nej, nu är klockan 2. Att allting går på...
Verkligheten pockar på...
Ja. Men det finns två sidor av det där. Det andra är ju, som säkert många småbarnsföräldrar vet, att man blir ju så extremt effektiv. Man håller ju inte på att slösa någon tid. Det finns ingen tid att slösa. Man bara, ja, nu ska det här stråkaret skrivas och det ska ske nu på 40 minuter. Ja, så kör man. Så att jag vet inte, nästan få mer gjort ändå. Och man överarbetar inte saker heller. Jag tycker, förut så kunde jag sitta då till 4 på natten med något. Kom man dit dagen efter och bara, vad i helvete har hänt här? Det låter ju galet. Det händer inte lika ofta eftersom jag inte sitter till 4 på natten. Så, det är, ja.
Hur är det med din spontanitet, skapandet?
Ja, men det är det bygger på för mig. Alltså jag är väldigt så här, leker fram saker. Faktiskt, nästan jämt. Mitt bästa råd när man skriver är att liksom bara börja någonstans. Bara... fortsätta, även om man tycker att det kanske är lite dåligt, men bara göra klart saker. Det är liksom halva grejen. Så kan man bedöma sen om det är bra. Att man bara... Att man inte tar första tonen och så bara, nej, det här är inget bra. Utan att man bara, bara lek, bara kör. Den enklaste idén kan bli hur fin som helst om man bara fortsätter på den.
Du, när ni gjorde musiken, för då var så Anders var med när jag gjorde Beck. Var det så där att de talade om, vi vill ha det här och det här och det här? Eller hur funkade det jobbet?
Nej, men det var faktiskt inte så, utan vi fick manusen. Och det finns ett litet pianotema som är i de här 8 första Beck-filmerna vi gjorde. Som är med i varje film liksom. Och det minns jag att jag skrev, jag hade läst ett manus. Och sen gick jag och skrev det där. Helt från ingenstans. Bara, jaha, här kom ett litet tema. Och sen blev det liksom temat för Beck. Så det var ingen som... Jo, jag vet att Harald Hamrell hade någon idé om... Jag fick höra att... Eller han hade nog... In the Mood for Love heter en film. Heter den det? Ja, det här var så länge sedan. Han spelade upp någonting där. Och ja, någonting sånt här liksom. Det var ungefär det. Och sen så körde vi bara på. Och ibland är det jättefritt. Och ibland är det ju någon som har jättemycket åsikter. Och ibland vet de ingenting. Och det är jätteolika med vem man jobbar med faktiskt.
För sen är det så kul att lyssna lite här och var då på saker ni har gjort. Mm. Och ibland, just för Beck, ska det vara väldigt mycket dramatiskt och spännande. Ja. Liksom.
Här ska det trumma på.
Ja, nu är det ett mord som kommer att ske här och så ska det...
Ja, och där är det ju mycket så här att man själv kanske lägger en sak och så kan det ju bli då att nej, nu är det inte tillräckligt, så får man bygga på eller ta bort. Mm. Eller. Så det är ju alltid ett samarbete mellan... Det är många som tycker, det är producenter och regissörer och allting.
Är det frustrerande?
Nej, jag tycker
att
faktiskt...
Att de lägger sig i din skapande?
Nej, tvärtom. När jag gör till andra människor så då vill jag att de ska bli nöjda. Det är det som gör mig glad. Då är jag helt... Då är det så här, lyssna in vad de säger. Och jag vill se ett smile på deras läppar. Liksom. Mm. Så här, nu har vi fått fram det vi ville.
Hur kommer det sig att ni fick göra Beck? Vet du liksom hur...
Det var ju då via Anders Bagge, för att vi jobbade med honom i andra projekt. Och jag tror att Bagge bodde granne med någon TV4-chef, om jag inte minns fel. Och de pratade liksom över någon häck. Ja. Det här tror jag att det gick till så.
Ja.
Han lyckades få det här Beck-jobbet och ringde upp oss för att han visste att han inte skulle riktigt hinna med det. För han har ju så här 7 miljarder grejer på gång hela tiden. Och då så började jag och Anders Helin då jobba med det och Per Åström också med. Men sen så hann inte de vara med i princip någonting. Så vi gjorde det där ganska självgående.
Ja, Bagge visste att ni skulle, det där passade
in. Ja, precis. Det visste han, för vi hade jobbat mycket innan i olika grejer. Jag tror det var i samma veva som han började bli lite så här tv-känd också. Drog iväg på massa grejer. Jag vet inte om han hade börjat Idol. Nästan i närheten där. Så han hann inte vara med så mycket.
Nej, han följt upp med att vara tv-stjärna.
Jag vet inte om jag minns fel här, men det var det som var dörren in, och jag är jättetacksam för Anders Bagge att han öppnade den dörren till oss, för att det var verkligen som att hitta liksom hem på något sätt. Jag tycker att det är allting som jag älskar att göra får jag göra när jag skriver.
Var det det som var liksom ringa på vattnet, för att förra året eller förra året så gjorde ni ju då också en jävla cirkus då,
exakt.
Eller hur?
Ja. Det kom faktiskt till så att jag hade mejlat till Lena om att jag ville jobba med henne någon gång.
Mm.
Jag gör så ibland. Ibland mejlar jag folk som jag jobbar med. Och det, ibland går det, ibland oftast går det kanske inte. Ibland får man inte ens ett svar. Men då hade hon en film på gång och kom till studion så där full av energi. Och bara, hon bara berättade massa om den här filmen. Det fanns inte riktigt ett manus, eller manuset ändrade sig hela tiden. Men hon jobbar väldigt speciellt, för hon vill ha musiken först. Så då skrev vi nästan allting innan. Så hon skrev manuset eller kom på historien till vår musik. Och sen så la hon musiken och allting liksom helt utan våran inblandning nästan. Så hon jobbar väldigt speciellt. Det är första gången jag jobbar så. Det var jättesvårt.
Men ni visste ju att det skulle vara cirkusmiljö, så då blev det ju lite
dragspel. Precis. Ja, den. Men mycket av de här pianostyckena var det som, det kom jag bara på för att hon berättade så otroligt inlevelsefullt om hela hennes liksom vision. Så då kom de styckena nästan direkt, bara utan att egentligen veta vad filmen skulle handla om. Så det vet jag inte mycket av de där pianostyckena som egentligen kom med i filmen. Men hon skrev mycket till dem i alla fall, vet jag.
Och nu är du din egen Dreamology. Alltså, ja. Det är kanske en sån sak som är hemligt som alla brukar säga.
Mm.
Men du har mer filmmusik som du hoppas få göra? Eller till och med
men just nu så skriver jag och Anders Alin musiken till Heder. Som Alexandra...
Omtalad.
Alexander Rappaport, Eva Röse, Julia Devenius, Anja Lundqvist och med mera.
Hela gänget.
Värsta gänget.
De har varit med och rullar allihopa
nästan. We love them. De är helt underbara. Ja. Så det håller jag på med nu. Så det är ju fullt upp med det.
Ja.
Och sen, som alla andra säger, så är det en annan film jag har på gång som jag inte ens törs tala om. Så att vi får se.
Men om vi återigen då säger vi... När jag tittade på de här fina videorna, när du är popstjärna, jag säger så lite på skoj,
men det är lugnt.
Det är så kul att läsa lite kommentarerna för folk som har tittat, och när jag såg det på YouTube nu, så är det väldigt många som säger, åh, vilken bra låt, var tog hon vägen? Alltså det är jättemånga som säger, vad hände?
Jag är här, jag har funnits
vad
hela
hände?
Tiden.
Ja.
Ja, men det är, ja, men jag tror att jag har alltid varit en dubbel natur. Att ena sidan av mig är så här super, alltså jag kan verkligen gå upp på en scen och köra liksom hjärnet och vara med i musikvideos och vara glamorös, alltså allt det här. Men den andra sidan av mig vill liksom bara sitta och skriva musik. Och ibland är jag på det ena eller andra humöret. Men jag är inte fullt ut det här. Ja, bekräftelsegrejen är, jag vet inte. Så att jag, det är ju ett val. Det är ju inte som att jag har blivit instängd i en källare, utan jag har ju valt att leva så här. Och varit väldigt nöjd med det.
Men det är då här kring 2000, eller ja, när det var, allting hände där för dig. Var det turnéer? Var du ute på turné och kuskade och så?
Eller? Inte jättemycket så här regelrätta turnéer, men jag åkte ju runt väldigt mycket och gjorde mycket så här promotion, som det heter. Du vet att man bara spelar överallt, på allt från man åker till Åre, man åker dit, man åker till Norge. Så uppträdde mycket tv och sådär. Så jag gjorde
inviga en galleria, har du gjort några sådana grejer?
Inte inviga en galleria faktiskt. Det har jag inte gjort. Nej men vänta, det var något riktigt ruttet gig jag hade som var... Jag tror det var säkert inget fel på själva fallens dag eller vad den hette.
Ja.
Vart det nu. Men det var mer det att det var liksom ingen i publiken. Det var så här dagtid. Det var bara en gubbe som satt och åt glass typ. Sådana gig är roliga när man står och sjunger så här. Och så är det liksom en person som sitter och äter glass intensivt längst fram. Jag har gjort mycket så här, men klart man har gjort. Ja. Mycket blandat. Och sen vissa jättehärliga spelningar förstås.
Men det är mycket promotion, det är tv och mer.
Alltså, ja, så, precis. Så. Ja. Så,
skulle du vilja göra det den här turnén? För det har du alltså inte gjort.
Inte en riktigt bra, nej inte en så här jag får göra på mitt sätt. Absolut. Vi får se om den där skivan som kommer när jag är 50 då. Om jag gör en turné då. Ja, det vore faktiskt kul. För att när jag var yngre så uppträdde jag ju jättemycket. Alltså då var jag ju på scen flera gånger per vecka. Liksom, hela min uppväxt. Så jag vet inte vad det är. Den här dragningen till studion. Alltså. Jag tycker det är så jäkla härligt. Att sitta och skriva och pilla och dutta. Och vara i min lilla bubbla. Liksom.
Men hur tycker du? Alltså, vi jämför, du pratade om det förr. Då var det ZTV och MTV.
Ja.
Och nu är det ju liksom, det så ska det låta så mycket bättre och allt vad det kan vara för någonting som är nu för tiden. Håller du undan från sån uppmärksamhet eller hur vill du ha det?
Alltså jag är ju inte, jag tror inte jag är inbjuden till de programmen för det är väl ingen som, vet du, jag är helt i chock. Jag tänker aldrig att någon vet vem jag är överhuvudtaget för det här var ju så länge sedan.
Men jag visste vem du var.
Ja, det är som, det fattar inte jag.
Ja, men alltså jag, så gammal jag är och nu har jag hjälp av mina... kids också, att hålla koll på liksom det nya. Jag tycker det är roligt att lyssna på
det
nytt.
Det känns
också
som en livstid sedan jag var den där popstjärnan med det jätteblonda håret. För mig alltså.
Men det är många år sedan.
Men det är ju det. Och jag har ju liksom levt ett helt liv.
Det är 18 år sedan.
Alltså, ja, 2005 kom min...
Jaha, då var det andra fattar.
Ja,
okay.
Precis. Det var sist jag var liksom...
Ja, det är bara 15 år sedan.
Ja, och jag vet. Men jag har ju varit helt sysselsatt med att bara skapa musik. Det är bara det att jag inte har varit... framför.
Nej, men vet
jag
folk,
bakom kulisserna.
Ja, för folk, syns du inte så finns du inte. Det är så är det ju. För vissa,
alltså, men det gör det inget för mig. Alltså, det är helt okej för mig. Jag är bara så otroligt tacksam över att jag lever på musik. Och att jag får sitta och göra musik varje dag. Gå ner och bara skapa musik. Det är ju det är som en dröm egentligen. Jag har ju aldrig jobbat med något annat. Jag har ju försökt mig sedan jag var liksom 19 i princip på musik. Och det är ändå, det är fan ganska tufft att lyckas med. Det är en hård värld. Så jag är så bara, det är jag väldigt glad över. För mig är det liksom, alltså, det är stort för mig.
Och du har aldrig känt att du skulle göra någonting annat som du har gjort det sedan du var tonåring?
Ja, nej. Men det är för att jag har liksom, jag har flow i det här.
Mm.
Om jag får någonting jag ska göra så bara, det är så roligt. Det är liksom... Du vet vad jag menar med flow, att när det känns som tiden, när man jobbar med någonting man älskar så är det så här, oj, klockan bara går och man, du vet det. Så länge man känner så, så jag har inte sett någon anledning att göra något annat.
Nu gör du en slags filmmusik fast utan bilder till, eller ja, det kanske är någon musikvideo ur sig, det är ju väldigt viktigt för dig även när du har gjort filmmusiken att musiken ska kunna stå för sig själv utan bilderna, eller hur tänker du i skapandeprocessen där?
Ja, det viktigaste är väl att det ska göra jobbet i filmen. Alltså att det ska höja upp det som ska höjas.
Ja, jag har lite ljud i bakgrunden, får jag stå ut med.
Bara så att ni inte tror att det är...
att det är något annat.
Nej, men nej, jag tänker faktiskt först och främst på att filmen ska bli bra. Och att... Jag sätter inte och tänker att det är som en sån här ego-kick att musiken måste briljera hela tiden, utan den ska göra sitt jobb. Egentligen ska man knappt tänka på den när den är bra. Så det är först och främst. Mm. Sen är det ju roligt om den också är bra själv. Det vill man ju, man jobbar ju för det. Men det viktiga är helheten. Man är ju en del av en helhet när man skriver filmmusik. Så att...
Hur är det då att... arbeta, för det är inte alltid du gör det, men mycket jobbar du ihop med din man då?
Ja, vi jobbar alltid kan man
alltid.
Säga. Alltså, när jag gör min egen grej gör väl inte det, men vi mixar ju den ihop sen. Han är alltid med på ett hörn liksom.
Är det alltid bra?
Alltså för oss funkar det så bra. Jag brukar vända på det och fråga så här, hur gör ni som inte jobbar ihop? Du vet, när man har två helt skilda karriärer, man har barn... Det är stress, det är så här, nu vill jag göra det här, nu ska du göra det här. Och det blir en sån här kamp. Vi har ju aldrig det. Vi vet om den ena måste jobba mycket så vet man exakt vad den gör och varför. Så det är så här, vi är väldigt bra teamwork. Så för oss har det funkat bra. Faktiskt. Jag ser inte... Alla bara, hur orkar ni?
Ja, jag tänker det kan
hur orkar
vara...
ni med varandra?
Nej, men liksom, att det kan vara någonting när ni sitter och har i studion och så säger han, ja det är så typiskt dig, säger han.
Nej, men det gör vi inte. Nej. Vi bråkar väldigt lite. Och vi kan bråka, vi kan rycka ihop. Vi har rykt ihop som mest i studion ändå. Mer än hemma. Alltså vi kan tycka så olika om musiken. Men det är ju liksom så det ska vara om man skapar något ihop. Så måste det finnas någon liksom spark.
Mm.
Men vi är bra på väldigt olika grejer. Så vi har ju två varsina studios bredvid, i två olika rum. Liksom. Och sen så möts vi. Men nej, det är... ganska konfliktfritt. Vi har våra små fällor man inte trampar i. Man har ju lärt sig så här, säg inte sådär. Nej, skärp det liksom. Man får ju titta på sig själv där. Att man inte, jag kan vara så här klumpig, ibland hetsig liksom. Att jag är väldigt, när jag blir väldigt så här, jag kan bli ganska klumpig när jag blir uppjagad i något. Så att, han är så här, varför är du så arg? Jag bara, jag är inte arg! Jag är bara så här, inspirerad! Mycket så här små missförstånd kan det bli.
Ja.
Men det har vi ändå lärt oss under de här åren att man får ju tänka där själv att nu ska jag lugna ner mig. Och inte vara så där otrevlig och hetsig som jag tydligen kan bli då. Ja, och så vidare.
Du, jag tänkte som måste bara höra, alltså... Du har inte spelat live på länge.
Nej,
eller?
Jag vet.
Saknar du det? Jag skulle vilja göra det nu när ditt nya album kommer.
Nej, alltså jag tycker det är lite läskigt. Alltså dels för att spela piano live inför publik har jag aldrig gjort. Det är verkligen så här. Jag känner mig mer som en kompositör än som en musiker. För jag har aldrig suttit liksom 8 timmar om dagen vid ett piano. Utan jag har mer använt piano för att kunna skriva. Men jag kan sakna att sjunga ibland. Jag brukar sjunga. För att inte tappa rösten liksom, så brukar jag stå och sjunga typ karaoke för mig själv så här, i min så här, lyxstudioutrustning. Bara för att sjunga. Och då kan jag känna ibland, gud, den här fysiska känslan av att sjunga. Det kan jag sakna så mycket. Och det är så svårt att få in det när man jobbar hela tiden med andra saker. Så då får det bli lite...
Men ska du vänta att du blir 50?
Nej, men det är lite... Ja, nej, det måste jag inte. Men 45. Nej, men jag vet, just nu är jag så här uppbokad. Men kanske ska jag ge ut den där skivan ändå. Det här var ett första steg, att ge ut min Dreamology.
Ja.
Då vågade jag det. Och då kanske jag vågar göra nästa grej också.
Har du alltså en färdigmixad platta där du sjunger på svenska som...
Svar ja. Ja.
Och varför...
Ja, men jag vet
varför inte. Håller du på den?
Kan vi ringa en psykolog? Kan vi ta in en sån här jour? Kan vi ringa Kry? Nej, men jag vet inte. Jag vet inte om jag är rädd eller tycker det är lite läskigt eller om jag bara inte orkar vara artist. Men då säger så här, vissa, men du kan bara ge ut det. Du behöver ju inte ens, och det ligger något i det. Men då är jag så här, men jag vill göra saker till 100%. Det är inte så här att bara ge ut det och sen inte göra någonting omkring det. Det känns lite...
Hur ofta lyssnar du på några av låtarna där? Helt själv hemma?
På de låtarna som är färdiga? Så. Ja, men nu var det faktiskt väldigt länge sedan. Lite för länge sedan. Det var någon månad sedan jag gjorde det. Och ibland tänker jag att det där är jävligt bra. Och så ibland tänker jag att det där var, nej, bort. Och så börjar det så här, men jag har någon ny låt ändå.
Mm.
Så börjar det så där. Och då blir ju aldrig klar, för att jag skriver ju hela tiden någonting nytt som jag tycker är lite bättre än det där som man har tröttnat på, och så här klassiskt.
Är du rädd att din röst ska liksom kajka ihop, som vi säger?
Ja, ibland är jag det. För att alltså vissa av de här låtarna på min första skiva, det är liksom, de är riktigt avancerade sångmässigt. Det är fan elitnivå på vissa av de där. Alltså de är så här, typ, det finns en som heter Believer. Det är, alltså, försök sjung den, ni som sjunger pop, för den har liksom en otrolig så här, väldigt låg och väldigt hög och mycket grejer, och det är lite luft och lite tid att andas. Och så här, och då kan jag känna, åh, gud, vilken peak jag var i där.
Ja, skulle du klara att sjunga den idag?
Jag tror det, om jag fick öva upp mig lite. Det är lite som med allt, det som med muskler liksom.
Men då tycker vi allihopa här alltså att du ska släppa din svenska platta.
Ja, precis. Jag vet inte vad jag håller på med ibland. Med sån, men när det kommer till det där, det är så flummigt.
Ja.
Okay. Nu fick ni höra mina mörka hemligheter.
Ja. Underbart. Stort tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Och break a leg säger man även till musiker.
Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.